Hej och välkomna till Dyssepodden. Det här är Matilda.
Och det här är Fabian.
Och idag har vi Annika Kristensen med oss. Varmt välkommen. Sa jag rätt?
Du sa helt rätt.
Åh, score. Ja, du jobbar ju som specialpedagog på skoldatateket i Eskilstuna. Och i det här poddavsnittet skulle vi vilja höra mer om vad just ett skoldatatek kan göra för att hjälpa barn och ungdomar med dyslexi och andra utmaningar.
Skoldatateknik, varför heter det så?
Det är faktiskt en väldigt intressant fråga. Jag egentligen vet jag inte varför det blev just det namnet, men jag har luskat lite i det här och det var rätt intressant faktiskt. För det visade sig att Eskilstuna var först ut med skoldatatek. Jag hittade en tidningsartikel här, 15 november 1994. Eskilstuna får landets första skoldatatek. Och då utgick man från datorstödd undervisning och att det var på frammarsch i skolorna. Och det skulle vara fokus på att utbilda och fortbilda lärare kring hur datorer kunde underlätta främst för elever med läs- och skrivsvårigheter. Sen blev det så här att det kom ett projekt sen 2002, mellan 2002 och 2005, så ganska långt senare, så var det då 6 stycken kommuner som startade det här i samarbete med flera, ja, med SPSM och Hjälpmedelsinstitutet och Attention och Dyslexiförbundet. Också Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar var med i det här. Och då tror jag att man hade väl kanske tänkt att det här var någonting för skolor och det var teknik och det var ett, ja, skoldata. Jag vet faktiskt inte, men det är min teori.
Ja.
Vad gör du där? Eller alltså, vad arbetar du med?
jag kan säga så här, jag har jobbat tror jag nu 10 år på skoldatateket i Eskilstuna och under de 10 åren så har det ändrat sig en hel del. Så när jag började så var vi som en egen liten enhet som ingick i någonting som hette Stödcentrum för barn och ungdomar. Och då jobbade vi mycket med fortbildning ut till lärare. Det fanns ju inte så här som nu, att det fanns datorer till alla elever och sådär. Så det var ju mycket att prata om vad är bäst att använda, vilka program och vilka elever ska få använda det här. Men sen under de här åren så har det ju blivit mer och mer vanligt med digitala enheter i klassrummen. Så då har det ju mera övergått till att hur kan vi arbeta med det här för alla elever? Hur kan alla elever, för alla kan ha nytta av till exempel en talsyntes eller inlästa texter och så. Så då har vi mer jobbat så. Och nu jobbar jag inom någonting som heter utvecklingsenheten. Där jag är som övergripande specialpedagog för hela, alltså alla Eskilstunas grundskolor. Och där skoldatateksuppdraget blir en del i det hela. Men man jobbar överhuvudtaget på att se till att det blir bättre för eleverna i skolan. Inte bara då med teknik utan... Ja, vi pratar mycket om tillgänglighet och så.
Samarbetar
så jag är lite
du?
Allt med, ja.
Ja, förlåt.
Jag skulle bara säga att jag gör lite av varje.
Förlåt. Samarbetar du med andra skoldatatek i Sverige?
Ja, i alla fall var det väldigt mycket före pandemin. Det hände någonting där efter pandemin så tappade vi lite det här att åka och hälsa på oss varandra. Men vi har flera regioner i Sverige som sitter ihop och brukar ha utbildningstillfällen och erfarenhetsutbyte och så. Men det är som att det var mer, kanske för 4-5 år sedan så var det mer intensivt. Nu vet vi ju att, de andra, alltså vi har koll på varandra och sådär och kan ta kontakt om vi behöver. Men det har inte varit några sådana där organiserade träffar inte i Östergötland och inte i Sörmland som vi tillhör då.
Hur ser du på skoldatatekets förändring eller förändrande inriktning och verksamhet nu när tillgången på digitala verktyg är god för alla elever?
Ja, det är ju det här som jag var inne på, att jag ser ju nu att det finns såna otroliga möjligheter att förändra i skolans arbetssätt så att det inte behöver bli så här att man först måste ha en svårighet och sen få verktyg, utan man kan använda de här verktygen parallellt med annat lärande så att det inte blir så utpekande heller. Och jag tänker att det är ju bra, det är naturligtvis en superviktig del för om man har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi att få den här hjälpen med att lyssna på texter. Men det är också jättebra om man inte har läs- och skrivsvårigheter, för det är flera sinnen som samverkar om man både lyssnar och läser till exempel. Så jag ser ju att det finns stora möjligheter nu, att det inte behöver bli så där att man ska vänta på att få något verktyg, utan man kan ha det redan från början i skolan.
Ja. Har du någon personlig koppling till läs- och skrivsvårigheter?
Ja, delvis. Det finns i familjen, men jag har inte läs- och skrivsvårigheter själv. Men däremot så har jag jobbat som lärare i 35 år, så jag har ju mött många, många elever under resans gång. Och har alltid känt, jag har alltid brunnit för elever som på ett eller annat sätt har svårt att klara skolsituationen. För att jag har tänkt att det beror på hur vi gör i skolan, det beror inte så mycket på eleverna, utan det beror på hur vi kan stötta och hjälpa och fånga upp på ett bra sätt.
Hur ofta söker vårdnadshavare eller elever hjälp med just kring dyslexin?
Ja, det är svårt att säga sätta en siffra på det där, men för det går lite i perioder. Jag tänker, vi är ju ute väldigt mycket på skolorna generellt sett och både pratar med lärare och med rektorer och jag tänker att alla har verkligen blivit bättre på att använda digitala lärresurser, kallar vi det för. Så det är väl kanske någon gång i månaden bara som det är någon vårdnadshavare som hör av sig och vill komma och titta på verktyg och kanske ha ett möte där de känner att det inte riktigt har fungerat i samspelet med skolan och så.
Ja. Vad skulle du säga är den vanligaste frågan du får från de som har dyslexi eller de som vill hjälpa sitt barn där hemma?
Ja, de som vill hjälpa sitt barn. Jag tänker den vanligaste frågan är mer att hur kan vi vara ett stöd för mitt barn eller min ungdom orkar inte. De ser liksom hur barnet eller ungdomen sliter i skolan och har jättejobbet och sen får sitta med läxor hemma och verkligen... Ja, blir liksom helt utmattad. Så det är väl mycket så, hur kan jag vara ett stöd? Vad finns det för verktyg? Och de allra flesta blir ju helt lyriska när de ser vad det faktiskt finns. Och då blir jag å andra sidan ledsen att skolan inte har visat det.
Just det.
När det finns så lättillgängligt.
Det finns ju en hemsida för vårdnadshavare som heter Skoldatatekets stöd till hemmet. Vad innehåller den?
Den skapade vi faktiskt under pandemin, för då blev det ju extra tydligt att många elever blev sittande liksom ensamma hemma utan några verktyg. Och då skapade vi den här för att liksom coacha och vägleda vårdnadshavarna hur de skulle kunna stötta sina barn och ungdomar hemma. Men den innehåller instruktionsfilmer kring hur man kan använda olika digitala lärresurser och vad man kan tänka på för att stötta sitt barn och sin ungdom. Men sen sände vi också webbinarier ut till vårdnadshavare. Så då skickade vi ut till alla som fick anmäla sig. Det kunde ju vara flera hundra. Och sen gick vi igenom de här olika verktygen och vid flera tillfällen. Och så spelades det också in. Så jag tror att ni kanske har sett att det också ligger på den sidan.
Ja, men berätta lite om webbinarierna ni erbjuder för vårdnadshavare. Finns det flera olika eller är det
en och samma? Ja, det finns lite... Nej, vi har flera olika. Vi har ju i kommunen satsat på vissa digitala lärresurser som så kallade kommunlicenser som alla har tillgång till, alla elever. Och då hade vi ett webbinarium kring talsyntesen och ett webbinarium kring inlästa läromedel och ett webbinarium kring stavningskontroller och också till olika verktyg för att lyssna på böcker som Legimus till exempel. Och även andra verktyg som vi har för skapande. Att man inte bara behöver läsa och skriva utan man också kan skapa och använda film och ljudpoddar. Alltså till exempel göra sådana här podcasts i skolan också. Men jag tror ju faktiskt i ärlighetens namn att vi skulle behöva uppdatera den där sidan. För jag tror inte vi har inte haft några webbinarier nu på ett tag. Så.
Nej.
Det skulle nog behövas göras igen tror jag.
Ja.
Ser du någon möjlighet för elever med dyslexi att använda digitala hjälpmedel?
Möjligheter ja, verkligen. Jag tänker att det är så synd när det ska inte behöva vara så här att dyslexin blir något hinder. Jag blir ledsen när jag hör många, jag pratar ju med väldigt många barn och ungdomar och även vuxna med dyslexi som nästan alltid fått höra, ja men du är ju duktig praktiskt. Ungefär som att om man dyslexi så kan man inte komma vidare akademiskt. Det är väl såklart att man kan.
Mm.
Det finns ju det finns ju många kända forskare som har dyslexi men som har lyckats ta sig igenom hela vägen. Tack vare tror jag att det finns så bra verktyg nu. Så det ska ju, jag tänker att det har öppnat upp nu för alla människor att nå precis dit man vill.
Mm. Vilka digitala hjälpmedel brukar du rekommendera till elever med dyslexi?
Det där är en ganska svår fråga, för det beror så väldigt mycket på individen, på eleven. Men jag brukar alltid, om jag pratar stort till lärare, då visar jag ju att till exempel en talsyntes och att lyssna på inläst litteratur och så, att det är bra. Men om jag träffar en elev, då brukar jag fråga lite grann vad eleven har för studieteknik och för strategier. Och jag tycker nog att om de eleverna som har fått snurr på att använda en talsyntes, de har verkligen insett hur bra det är. För den har man liksom alltid med sig i alla sammanhang. Ja. Jag vet att jag träffade en elev på gymnasiet en gång som berättade för mig att han hade ju fått sin dyslexidiagnos redan i femman och tränat på det här med att lyssna med hjälp av talsyntes. Och så sa han till mig, vet du, jag har övat upp en hastighet så jag sätter talsyntesen på max hastighet. Och så lyssnar jag, för då kan jag också skumläsa. Så tyckte jag var jättebra.
Oj, wow, imponerande.
Ja, och han satte, jag kunde knappt höra vad den där talsyntesen sa, men han övat upp det där. Så det var rätt häftigt.
Ja.
Hur skulle du säga är ett smart sätt att plugga hemma om man har dyslexi?
Det är återigen väldigt olika, för det beror ju på vad man har för strategier tidigare och hur man är som person och vad man har för förutsättningar. Men generellt sett så tycker jag att om man kan få hjälp med att skapa tankekartor. Vi har ju ett verktyg i vår kommunlicens där man gör såna här interaktiva tankekartor där man också kan prata in saker till de här olika rutorna, så som också är bra. Men jag tänker att få den där strukturen över hur saker och ting hänger ihop och stödord och få hjälp med det. Och också prata mycket om det man ska, om man har läst in någonting och sen omsätta det i ord och berätta.
Mm.
Så man inte fastnar i att man tror att man bara ska läsa den där texten flera gånger om. För det fastnar inte hos någon faktiskt.
Nej. Vilket är ditt favorithjälpmedel och varför?
Ja. Jag gillar ju alla de här, men jag kommer tillbaka till talsyntesen, för jag tycker att den är så bra. Jag tänker på de små barnen som precis har börjat skolan. Den är ju jättebra att använda bara för att lära sig att läsa. Man trycker på en tangent och så får man höra hur den bokstaven låter, och så kan man skapa ord och så hör man hur de här olika ljuden blir till ord. Så man kan ju ha det som ett verktyg för att lära sig. Och sen tycker jag att den är bra, oavsett om man har läs- och skrivsvårigheter eller inte. Jag brukar sätta på ibland och lyssna på text när jag håller på att göra någonting annat.
Mm.
Så den kanske är min. Så jag tycker att de har blivit bättre och bättre nu, de här talsynteserna. I början lät de ju som tråkiga robotröster, men jag vet inte om ni har hört de här nya barnrösterna som låter jättegulligt och verkligen likt en människoröst.
Nej, jag har inte hört det.
Inte heller.
Nej,
så det kommer ju mer och mer som blir bättre och bättre. Och sen brukar jag tänka att om man lyssnar på ett annat språk än sitt eget modersmål, då är det också bra, för man lär sig uttal och man får liksom det här flödet i språket och så.
Mm.
Har du några smarta tips på elever i behov av stöd? Hur de kan nå sina mål och krav i skolan?
Ja, alltså jag hoppas ju att de har goda relationer, eller att lärarna lyckas skapa goda relationer med eleverna så att man kan ha en dialog och prata om hur man bäst kan nå sina mål och vad de behöver för stöd och hjälp. Som bland annat det här jag sa med att skapa tankekartor, använda bilder, använda liksom tydliga strukturer som gör det begripligt för eleverna. Så det är väl det. Och sen att man verkligen tror på sig själv och förstår att det här med dyslexi är ju inte, har ju ingenting med att man skulle vara dålig på något sätt att göra. Det är ju bara, det är just den här avkodningen som är besvärlig. Mm. Att man verkligen fortsätter att kämpa och tänker att det är klart jag kan. Som alla andra.
Ja. Vad skulle du säga är en styrka hos elever som har dyslexi?
de eleverna som jag har haft under åren som har kanske inte bara fått diagnosen dyslexi utan haft läs- och skrivsvårigheter av olika slag. Det jag tycker är en styrka är att de flesta har tränat upp en förmåga att lyssna väldigt noga och, och liksom vara väldigt fokuserade, för man vet att oj, om jag inte får med mig det här nu så är det kört, för jag måste liksom memorera det. Så jag har övat upp en otrolig minnesförmåga och strategier att komma ihåg saker, det tycker jag. Och en otrolig kämparanda.
Ja.
Mm. Som jag tänker att man har nytta av.
Ja,
faktiskt.
Ja, men verkligen.
Använder du ChatGPT och tycker du att skolan borde använda det?
Jag älskar ChatGPT. Och det är ju, jag använder den. Ja, men till exempel, vi satt här på jobbet och hade samlat in en väldig massa data, typ brainstorm, och hade flera sidor med punktlistor och så skulle vi försöka sätta ihop det här till någon sammanhängande text. Mm. Så då gick vi in på ChatGPT och sa, kan du hjälpa oss att få ihop ett sammanhang i det här? Och då fick vi ju det, för vi matade ju in all den här datan. Sen tog vi den där texten som vi fick och sen bearbetade vi den ytterligare.
Mm.
Så jag tänker att den är jättebra att använda som, ja, men som ett stöd i. Och då tänker jag i skolan också att man behöver tänka på en annan typ av uppgifter där ChatGPT kan vara ett verktyg. Och en annan sak som jag blev helt berörd av, det var en elev, jag tror det var någonstans i mellanstadieålder, som med hjälp av ChatGPT faktiskt kunde skriva en riktigt begriplig text.
Oh.
Och den där glädjen och stoltheten, för den här eleven visste ju vad han eller hon ville säga. Men med hjälp av ChatGPT så blev det också tydligt.
Mm. Vad
så det, då tänker jag så, då kan alla människor få uttrycka sig skriftligt oavsett förmåga.
Mm.
Så ja, jag är för det.
Mm.
Då var det faktiskt dags att avsluta dagens podd. Är det något mer du vill lägga till?
Nej, jag skulle bara önska att det här med dyslexi blev en icke-fråga. Att det var självklart i skolan att alla skulle få arbeta utefter de förutsättningar man har och med de verktyg som finns. Att det inte skulle behöva vara som strid hela tiden. Utan
nej.
Helt självklart. Det är min dröm. Vi är inte riktigt där än.
Nej.
Nej.
Ja, men, stort tack till dig, Annika, för att du har gästat oss idag. Och vi hoppas att ni som har lyssnat på avsnittet har fått mycket bra med er. Om någon lyssnare skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör de då?
Ja, det lättaste kanske är att antingen tar man mitt namn, om man kommer ihåg det, annika.kristensen. Det kan ju vara lite svårt att stava. Och sen är det snabbelaeskilstuna.se. Eller så kommer man ihåg att det här handlade om skoldatatek. Det är lättare att stava till. Och så skriver man skoldatateket och så snabbelaeskilstuna.se.
Hmm.
Det är nog det lättaste. Eller så kan man googla mitt namn bara, jag brukar dyka upp då.
Ja. Tack till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua eller frågor, kontakta oss på hej@ftb.se. Följ oss gärna på Instagram, Dyssepodden, och vi finns där poddar finns.